välkommen till Skånes taltidning nummer 35 2024. Nyutgivningsdag torsdag den 29 augusti. Solen går upp klockan 6.07 och ner igen 20.08. I studion Mats Sundling och Dodo Parekas. Tekniker är Gunilla Kracht. Medan det här är innehållet.
Springa fritt utan fysisk kontakt med någon ledsagare. Google utvecklar en ledsagningsapp med potential för mer än motion.
Gör det möjligt att boka ledsagning digitalt till tåget, men behåll möjligheten att ringa också. Det tycker en ombudsman på SRF Skåne.
Nu börjar Paralympics i Paris med den minsta svenska truppen någonsin. Tragiskt tycker svenska goalballstjärnan Fatmir Seremeti.
Mikaela Friberg från Malmö är massör, hundtränare och mycket mer än så. Nu är hon också månadens ansikte.
Hon var Sveriges första kvinnliga pilot och fallskärmshoppare. Sommarserien Skånska personligheter avslutas med Elsa Andersson från Strövelstorp.
Öppnat och stängt med konditori, krog och optikbutik.
Evenemangstips med skördefest, jazzfest och tårtkalas.
Kalendern med Paralympics, kulturarv och krigsutbrott.
Anslagstavlan med en gemensam lokaltavla för hela Skåne och meddelanden samt ändringar i kollektivtrafiken.
Och allra sist, redaktionsrutan.
Att kunna springa utan att se och utan fysisk kontakt med en ledsagare, är det möjligt? Ja, IT-jätten Google utvecklar just nu teknik för detta i Project Guideline, som de kallade. En som testat är goalballspelaren Fatmir Seremeti från Malmö. Snart ska han springa Stockholm halvmaraton med en mobiltelefon på bröstet.
Från allra första början var tanken att man skulle ha en app i en Google Pixel-telefon som man placerar på bröstet genom en sele. Och den här appen då använder kameran för att se vad som finns framför. Och första versionen var att man skulle följa en lila linje på marken för att kunna springa. Men man insåg att det var inte så praktiskt och man gick över då till en ny version som bygger på en AI-motor kan man kalla det. Och den lär sig att känna igen en ryggtavla på en medlöpare som springer framför. Och det här är helt ny teknik, det finns inte någonstans. Tekniken behöver ju inte tillgång till datauppkoppling, inte någon som helst GPS-uppkoppling eller något sånt. Vilket gör då att det är fullt möjligt att springa ett lopp på 30-40 000 människor utan att det blir avbrott i själva tekniken. Sen finns det ju utmaningar fortfarande och det här är fortfarande ett forskningsprojekt och det kommer vara ett forskningsprojekt under lång tid framöver också. Men det hela i korthet går ut på att den här kameran då, telefonen, följer den här personen som springer framför. Den här personen kan potentiellt springa upp emot 20-25 meter framför och den ser fortfarande var den är. Svänger ledsagaren höger så får jag då i hörlurar en indikation på att han svänger höger och får följa med då. Svänger han vänster så är det samma sak. Kommer jag för nära då är det en viss typ av ljudsignal och hamnar jag för långt bak så vill den att jag ska öka takten eller så får jag kommunicera med ledsagaren verbalt och be hen att sakta ner lite så att vi liksom hamnar i synk så att vi inte hamnar för långt bort ifrån varandra.
Hur låter det och hur vet du skillnaden?
Ja, men det är olika ljudsignaler. Det tänker lite som en sån här backsensor i bilen. Liksom. Ungefär så kan det låta i vissa delar. Och sen hamnar man för långt bak. Då är det liksom som ett ljud av en springande person som behöver liksom öka takten lite. Mm. Och lite så. Så att det är lite olika.
Hur bra funkar det då?
Ja, men jag tycker det funkar bra. Jag har varit i Stockholm och testat det här skarpt ett antal gånger. Både sprungit kortare sträckor och längre sträckor. Och det ultimata testet på det här blir att vi ska springa Stockholm halvmaraton 7 september. Med massor med människor på banan också. Så det blir häftigt att testa. Men vi har ju också säkerhetslöpare som kommer att springa bredvid mig. 2 stycken på varje sida av mig. Och sen har vi då min ledsagare då, inom citationstecken, som springer framför mig. De här säkerhetslöparna ser ju till att det inte springer in folk framför min kamera. Så, och skulle det hända, då bryts signalen och då får man stanna upp och fånga upp signalen igen. Och det sker liksom inom loppet av en sekund. Så fort det är fri sikt igen så hittar den ledsagaren. Sen är det ju så här kabelrännor, kanter och sånt som den fortfarande inte liksom riktigt kan känna igen och varna för. Men det finns tankar på att det här ska fungera fullt ut framöver. Så den kommer ju att lära sig att känna igen kanter och lära känna igen allt egentligen som vi behöver kunna för att kunna springa helt själva framöver.
Ja, hur vanligt är det att som blind att kunna springa ett helt lopp utan fysisk kontakt med en ledsagare på det här viset?
Varken jag eller Google har hittat någon som tidigare har gjort det. Så att jag blir historisk.
Det blir världspremiär.
Ja.
Ja, AI utvecklas fort. Vad ser du framöver med det här?
Ja, men alltså det här är ju teknik som verkligen har ju en potential att kunna förändra vår vardag i grunden. För det här finns ju inga begränsningar egentligen. Jag tänker att får man till det här att man kan använda det här i löpning till exempel. Man bara tar på sig den här selen, lägger i mobilen i den här behållaren som man har på bröstet, ett par hörlurar. Och framöver, vem vet, det kanske går att koppla till ett par glasögon. Och sen liksom kunna gå ut och promenera, kunna gå till affären och tala om att jag söker efter den här varan till exempel. Kunna utåka skidor. Vi har till och med tänkt i former av till exempel kunna ut och cykla. Lite så galna saker liksom. Alltså, det gäller ju att ett företag som Google har jättehöga ambitioner. De plöjer ner jättemycket pengar i det här. Och det här är liksom ingenting som de bara gör och sen bara liksom blir det ingenting. Utan det här är ju fantastiska saker som de har jobbat med jättelänge. Och vad det än blir så blir det ju någonting som man kan använda, ha användning, stor användning framöver. Så att jag har jättehöga förhoppningar på det.
Det sa Fatmir Seremeti om Googles Project Guideline. Reporter Mats Sundling.
Att boka ledsagning när man ska byta tåg har blivit krångligare. Det anser Anna Valte som är ombudsman för SRF-distriktet i Skåne. Man måste ringa för att göra bokningen. Det går inte att boka digitalt. Något Anna Valte tycker är dåligt. Hon reser själv ganska ofta och tycker det tar onödigt lång tid när man måste ringa. Vi träffar henne vid tågstationen i Hör.
Just nu är jag lite irriterad över SJs bokning av ledsagning. För att den har blivit betydligt sämre. Jag kan se ett mönster nu under sommaren sedan de bytte bokningssystem tror jag. För att nu har det blivit så att när man ringer dit och trycker det tonval som är just till för personer med funktionsnedsättning. Så är det mer regel än undantag att den som svarar kan inte boka ledsagningar utan man blir kopplad vidare till någon annan. Så man hinner säga att man ska boka ledsagning och att det är för en resa som man har bokad. Och sen säger de att ja, nej, då kan inte jag utan då får jag koppla dig vidare. Häromdagen ringde jag och då svarade först en person och jag hann uppge mitt bokningsnummer för resan. Och så kom hon inte in i systemet och då skulle hon koppla mig till en kollega som kunde boka. Och då visade det sig att han kunde inte heller boka ledsagningar för det gjorde man inte på den linjen där han satt längre. Och då blev jag kopplad till en tredje person som till slut kunde boka in min ledsagning.
Och hur känner man sig då när man sitter och bara vill göra en snabb sak?
Ja, alltså man blir ganska irriterad för det tar ganska mycket tid i ens vardag. Jag satt ju på min lunch och gjorde det och det är väl kanske inte riktigt det man vill lägga lunchrasten på. Eller liksom, jag menar vi som jobbar på dagarna har inte hur mycket tid som helst åt att sitta och vänta i telefon.
Och med SJs kundombudsman Joel Ragnarsson har vi inte fått någon telefonintervju utan han väljer att svara i ett mejl och skriver bland annat att det system som används för bokning av ledsagning tillhandahålls av Samtrafiken och de tillhandahåller inte något användargränssnitt direkt för kunderna, resenärerna. Och med andra ord så är det alltså inte möjligt i det systemet som används att själv som resenär digitalt boka ledsagning. Och kundombudsmannen skriver också, citat, En fördel med att resenären ringer in och bokar ledsagning är att vi då kan säkerställa att allt fungerar för den aktuella resan för resenären, till exempel när de reser med rullstol etc. Och att linjen som kunder med en funktionsnedsättning ringer in på är prioriterad, vilket gör att SJ har mindre än 30 sekunders väntetid i snitt. Men för Anna Balte har det tagit lång tid innan bokningen blivit klar. Och det har blivit sämre, anser hon.
Förr så funkade det väldigt smidigt. Dels funkade det smidigt att ringa. De man kom fram till på det tonvalet kunde i princip alltid svara ganska snabbt och boka ledsagningen. Och dels så kunde man, även om SJ inte marknadsförde det, så kunde man tidigare när de fortfarande hade Messenger så kunde man boka ledsagning genom att skicka ett meddelande där. Som sagt, det var inget de gick ut med att man kunde göra, men flera synskadade provade och kunde det. Så att det funkade väldigt smidigt. Då kunde man bara skriva precis de uppgifter de ville ha och så la de in det. Men sen tog de bort sin Messenger. Det har även gått ibland att chatta med dem på hemsidan, men det vill de oftast inte att man gör, utan de hänvisar till att man ska ringa.
Så ofta så klagar man ju på att samhället blir mer och mer digitaliserat och många ställs utanför och sådär. Men du tycker tvärtom i den här frågan att här borde man vara lite mer digital.
Lite mer digital, ja. Min dröm hade ju varit att man, när man bokar resan, i alla fall vi som kan, boka den på hemsidan eller i appen, att man då även fick ett formulär där man kunde boka ledsagning. Eller att man kunde gå in i efterhand och fylla i ett formulär med alla uppgifter som man vill ha, alltså bokningsnummer och sen kryssa i vilka stationer man behöver ledsagning på, vilken mötesplats, namn och kontaktuppgifter. Så det
där ja. Kommer tåg.
Där kommer tåg, precis. Nej, men alltså namn och kontaktuppgifter finns ju också ofta hos dem då när man är inloggad i appen eller på hemsidan, så att det skulle nog kunna gå ganska smidigt att göra det den vägen. Sen måste naturligtvis möjligheten att boka via telefon också finnas, för att det finns många äldre och många som inte är vana vid det digitala som fortfarande vill ringa. Och det ska man absolut kunna göra, men man borde ha ett alternativ att även kunna göra det själv för oss som kan det. Det skulle ju också frigöra mer resurser på telefonbokningen för de som verkligen behöver använda den.
Det finns ju ofta sådana här val om man bokar en resa att man kan beställa till frukost genom bara klicka.
Precis.
Och sådär.
Ja, jag kan ju tycka att ledsagning hade kunnat vara ett sådant val också. Och då kunde man, som sagt, om man gjorde det så kunde man få upp ett formulär där man kryssade i det man behövde. Så det borde inte vara svårt att göra det.
Vad ska du göra då för att det ska bli enklare för de som vill göra det digitalt?
Alltså jag har mejlat nu till SJs kundombudsman. Jag har inte fått något svar än. Men jag tänker även påpeka frågan för vårt riksförbund. Det är ju de som har kontakterna med SJ framför allt. Och se om de kan driva frågan vidare.
Är det fler än du som tycker att det här är jobbigt?
Ja, det är det. Jag skrev ett inlägg på Facebook häromdagen och jag har sett en del kommentarer där. Så att det verkar som att det är fler som tycker att det har blivit sämre och att det är krångligt just nu.
Och nu står vi ju på stationen här. Hur funkar det med ledsagning? Om du ska åka till Hässleholm och byta tåg, hur gör du då?
Då ringer jag ju till, alltså det beror lite på om jag ska bara åka inom Skåne så är det ju ofta Skånetrafiken. Men ska jag åka till exempel med tåget till Stockholm så ringer jag till SJ och talar om, då uppger mitt bokningsnummer, talar om när jag ska åka. Och sen då när jag kommer fram till Hässleholm så står det förhoppningsvis en ledsagare där och väntar på mig och följer mig till nästa tåg. Och sen då när man kommer fram till exempel Stockholmståget då, så får ju inte ledsagaren följa med ombord, utan då ska de ju kontakta tågpersonal som ska hjälpa mig att hitta till rätt plats och sådär. Och oftast skulle jag säga att det fungerar bra. Oftast när jag har rest så har ledsagningen dykt upp som den ska och har kommit rätt. Annars får man ju i värsta fall fråga sig fram, och det finns också telefonnummer som man får som man kan ringa till så de kan efterlysa ledsagaren om han eller hon inte skulle dyka upp. Men oftast brukar det ändå funka.
Så det är en bra tjänst?
Ja, men det är det. Det som är bra att veta är att man måste boka den 24 timmar i förväg. Så det är lite svårt att vara spontan. Det kan vara lite dumt ibland.
Det sa Anna Balte som vi träffade vid tågstationen i Hör. Reporter där var Åsa Kjellman Risi.
Den här veckan börjar Paralympics i Paris. Det är samma arenor som OS nyligen. Detta är det särklassigt viktigaste parasportevenemanget, men den svenska truppen är rekordliten. Bara 20 idrottare är uttagna, varav 2 med synskada, och till exempel inga lagidrottare eller friidrottare. Fatmir Seremeti, som vi hörde tidigare, har deltagit i 3 Paralympics med svenska landslaget till goalball. Och han säger så här om den svenska truppen.
Det här är tyvärr rekordlågt antal svenska deltagare. Och det är sorgligt med tanke på att vi var 96 stycken aktiva i Peking. Och sen dess har det ju gått stadigt neråt. Det är tråkigt. Mm.
Inga friidrottare alls och bara 2 synskadade parasportare. Ja, vad säger det om svensk parasport egentligen?
Nej, men alltså, sen får man ju inte glömma att så fort vi inte har lag som kvalar så går ju antalet ner jättemycket. Men det är ju där, det är ett känt faktum att vi på lagsidan, liksom både synskadeidrotten och rullstolsidrotten, har ju tappat enormt mycket internationellt i konkurrens, och vi har inga lag som lyckas kvala. Goalballen är väldigt, väldigt långt ifrån idag, likaså med basketen och rullstolsrugbyn till exempel. Och därmed blir ju truppen jättetunn. Sen är det ju ännu mer oroande att vi även på individuella sidan, alltså friidrotten till exempel, inte är så nära heller längre. Och det är ju, det är tragiskt.
Ja, Sverige var ju ett föregångsland och har skördat hur många medaljer som helst. Sen på senare år, har vi talat om tidigare, har ju konkurrensen blivit mycket hårdare. Andra länder satsar hårt på parasport, där många kan träna och tävla på heltid. Och det kan man ju inte göra i Sverige idag. Finns det några andra förklaringar som du ser till att det är så tunt?
Nej, men alltså, dels får vi inte glömma att vi är ett land med enbart 10 miljoner människor. Sen finns det ju såklart länder som har färre invånare, som har fler paralympier på plats. Det är liksom satsningen där, men vi har ju den där mot oss. Att det är klart att ska vi tävla mot länder som USA som har 360 miljoner, de har lite fler att ta av, eller Kina liksom. Så det är ju nummer 1. Nummer 2 är förutsättningarna. Vi har ju traditionellt alltid levt på ideella krafter, och man tycker det är kul att idrotta, och att man idrottar och liksom inte har så mycket annat kul att göra. Nu har vi ju dels den här professionalismen inom idrotten, att det krävs att man är mer eller mindre heltidsproffs för att kunna kvala till ett Paralympics. Och sen har vi ju den här andra delen, att mycket annat i livet också. Vi är liksom ett väldigt utvecklat land och har många andra saker vi kan göra förutom att idrotta. Så det är den konkurrensen också som vi slåss mot. Men de som kvalar till Paralympics är mer eller mindre heltidsproffs, är ju den viktigaste aspekten. En undersökning som Parasport Sverige gjorde, där flertalet paralympier uppger att de funderar på att sluta för att de inte får ihop det ekonomiska. Man måste ju betala räkningar. Traditionellt har vi varit duktiga på att hjälpa till med ledare, förutsättningar, hallar och sådana saker liksom, och utrustning. Men vi har inte tittat på den absolut viktigaste aspekten, vilket är individen, de som ska göra jobbet, de som tränar och tävlar. Att idrottarna ska få de ekonomiska förutsättningarna att plöja ner de tusentals timmar det faktiskt krävs, och ändå kunna vara fräscha och kunna betala sina räkningar. Det är ju det som krävs.
Sen i samhället i stort så ser vi ju att det är färre som får ledsagning, att det har blivit svårare att få behålla färdtjänsten om man har starka ben typ. Är det någonting som du tror eller har sett påverkar möjligheten att träna?
Det är klart att det gör. Tröskeln till att börja med parasport är ju hög som den är redan. Om man har en funktionsnedsättning, liksom bara att ta sig ut, våga ta sig till gymmet, våga ta sig till idrottshallen, det är en sak. Sen när man då dessutom får indragen färdtjänst, då blir tröskeln ännu högre. Ingen ledsagning, ingen som kan följa med. Det gör ju också att tröskeln blir jättemycket högre, och att vi får färre personer som då i slutändan blir paralympier. Alltså, att få vara med på ett Paralympics är inte liksom bara någonting man bara får. Utan det är ju någonting som man får kämpa jättehårt för och träna enormt mycket för. Och för att kunna komma upp i den träningsmängden, ja, men då krävs det att sånt som färdtjänst, ledsagning och massa annat fungerar.
Du måste ju förstås tillåta dig att spekulera där. Blir det några svenska medaljer och i så fall för vem?
Ja, men det tror jag absolut. Det är jättesvårt att spekulera inför ett Paralympics. Det är så mycket som det är så stort och det är mycket nerver och det är liksom minsta lilla grej skulle kunna hända och så hamnar man utanför medaljpodiet. Liksom. Men det är klart att trots att vi har rekordliten trupp så har vi ju faktiskt fina medaljchanser. Filip Jönsson som tog guld i Tokyo, skytten. Anna Benson, också en skytt. Vi har Anna Bäck, cyklisten, som alltid är uppe i topp och tar medaljer. Louise Jannering, hon har ju definitivt chans på medaljer. Hon har ju två brons sen tidigare. Nicolina Parnheim Goodrich, ytterligare en synskadad tjej då, som varit så nära varje gång. Och nu får hon dessutom då tävla i den klass hon alltid velat tävla i. Och åker dit helt utan press. Hon fick ett wildcard och bara kan gå dit och liksom bara kötta. Och jag tror att hon definitivt har möjlighet på en medalj. Hon har ju rutin om inte annat. Det fina med Paralympics i år är ju också att ungefär hälften av dem vi skickar dit är ju med för första gången som har fina chanser. Kanske inte på medalj direkt, men de har ju fina chanser att lära sig och ta med sig massor av erfarenheter och så till framtiden.
Sa Fatmir Seremeti som själv ska till Paralympics i Paris, fast då som en av kandidaterna till den internationella paralympiska kommitténs Athletes Council, ett råd med aktiva idrottare. Reporter Mats Sundling.
Redan som barn ville hon massera andra. Och numera gör hon det som utbildad massör. Men för månadens ansikte, synskadade Mikaela Friberg i Malmö, så gick vägen till det yrket över att träna hundar. Hur det gick till får vi strax höra. Men först lade vår reporter Dodo Parkas på Mikaelas massagebänk.
Jag börjar med att bara känna igenom och stretcha lite och värma upp kroppen så att kroppen får bli redo på att det kommer mer. Här hittar vi något. En del personer kommer ju bara vilja ha en liten avslappning. Men det är väldigt många fler som kommer med faktiska problem. Att man är spänd här eller där och behöver masseras ut. Du är ju spänd här kan man säga. Ja, du är spänd lite överallt. Nu är vi uppe vid dina axlar här och bråkar lite. Och just axlar och mellan skulderblad är ju ställen där jag skulle säga att alla är spända. Stretchar vi ut lite. Det är bra. Tvingar vi kroppen att andas lite också.
Vi är på Kärleksgatan i Malmö och det här är ett massagerum. Jag jobbar som massör här.
Och det heter blind work.
Korrekt.
Vad innebär det?
Det innebär att jag är snart blind, helt enkelt, därav namnet blind work.
Men vad är din bakgrund? Hur kommer det sig att du är massör?
Jag har alltid tyckt att det är kul att massera. Men jag har jobbat med hund innan och sen kom corona. Och då slutade jag jobba med hund och då insåg jag också att nu måste jag försöka tänka lite mer långsiktigt. Och kanske hitta ett yrke som passar när jag faktiskt har blivit helt blind.
Och vad betyder att du jobbade med hund?
Ja, jag jobbade på hunddagis och sen höll jag en massa kurser. Och lite privat träningar och sådär.
Kurser och träningar i vad?
Allt från ung hund till valpkurs till vardagslydnad till kanske lite mer probleminriktade som rädda hundar, stressade hundar och lite så.
Men inte ledarhundar?
Nej, jag är faktiskt utbildad assistanshundsinstruktör. Men jag har valt att inte gå vidare med det för att det krävs otroligt mycket. Men jag har skaffat en hund precis som jag ska utbilda till assistanshund för eget bruk. Men jag känner att det blir för mycket att göra det för andra.
Du ska alltså utbilda din egen hund för att det ska funka med dig?
Ja, och jag får inte kalla det för ledarhund då. För ledarhund är ju skyddad titel. Det är ju bara vissa personer som får utbilda ledarhundar. Så att det här kommer bli en servicehund med inriktning på syn.
Skiljer det sig, tror du, eller blir det i slutändan samma sak för din del?
För min del kommer det vara samma sak i slutändan, hoppas jag på. Sen kommer det vara några lite praktiska skillnader. Som till exempel, jag får inte ha den här klassiska vita selen med handtag. Så att jag får ha ett vanligt koppel.
Men hur skyltar du att det är en servicehund då?
Hunden kommer att ha ett täcke på sig där det står att den är aktiv servicehund.
Och på din hemsida så läser jag att det på något sätt för dig finns en koppling i det här att du har arbetat med hundar och att du masserar. Och när jag läste det så hickade jag till och tänkte, men vänta, hur går det här ihop? Vad är det för någonting som du tar med dig därifrån?
I och med att jag jobbar på hunddagis innan så har jag jobbat med väldigt mycket människor. Jag insåg ganska snabbt att hunden är ett fantastiskt verktyg för att kunna hjälpa människor. Så att jag började ju ta emot personer som behövde arbetsträning eller som kanske behövde den här lilla extra knuffen i livet. Och jag kände att jag vill på något sätt kunna fortsätta den här banan, men kanske utan hund. Och då blev ett litet mellansteg nu då egentligen massagen. Där det är lite mer hands-on så att säga.
Så att det är inte hands-on med att du har rört vid hundar och nu rör vid människor?
Nej, utan det är människor egentligen, om man säger så, har det varit hela tiden. Dels så vill jag kanske utbilda mig till hundmassör också. Men jag vill ju egentligen också kanske klämma in någonting mer, alltså en utbildning kanske inte som psykolog, men bli terapeut eller någonting. Så att jag kan få in den biten också, så att det kan bli lite mer helhetsperspektiv.
Och vad hos dig gör att de här tankarna finns och att du vill göra det på det här sättet?
Jag har funderat på det här mycket också, men det faller sig väldigt naturligt för mig. Och för mig är det enkelt att hjälpa till och då gör jag det gärna.
Och ibland kan man få en känsla av att människor som gärna vill hjälpa till eller agera för andra också har egentligen ett behov av att någon klappar om dem. Vad är du för sorts människa i förhållande till det?
Alltså jag hade ju inte sagt nej till en massage. Nej, men nej, jag kan klappa om mig själv ganska bra på egen hand. Nej, det är inget djupare.
Och första gången du masserade, hur kändes det?
Det kändes konstigt. När man gjorde det på riktigt första gången. Jag kommer ihåg första dagen på utbildningen när jag utbildade mig till massör. När personen till att börja med ligger ner. Jag har alltid varit en sån här person som, alltså sen jag var liten, så här, fanns det en hand att massera så masserade jag handen. Eller kunde man massera någons axlar så gjorde jag det och så. Så att jag har alltid varit en sån och tyckte att det varit kul att kunna känna saker. Och det var ju därför som jag kände att jag bör nog gå en utbildning så jag kan göra det här på riktigt.
Men första gången att det var konstigt?
Jag tror att det mest var att det är en stor skillnad på att massera någon som sitter och massera någon som ligger ner. Och helt plötsligt så blev det blev väldigt på riktigt. Att här ligger min kund och här ska jag stå och massera. Konstigt, men väldigt fint.
Och när jag mejlar dig så är det en mejladress som innehåller ordet ljudmedia, tror jag det var.
Korrekt.
Vad handlar det om?
Min pappa är ljudtekniker och har i alla år drivit ett litet bolag som heter Ljudmedia. Så det är min första mail som jag fick när jag var liten. Den har fått hänga med.
Men det är inte någonting som du själv har ägnat dig åt?
Inte mer än att pappa en gång om året tvingar mig att vara med. Jag gör gärna. Men i början var det väldigt tvingat att följa med på spelmansstämmor uppe i Uppland. Och sköta ljudet tillsammans med honom.
Du gjorde det gärna, men det var ingenting som du ville utbilda dig till eller syssla med?
Nej, det har varit pappas stora intresse. Sen tycker jag att det är jättekul att få ta del av det på sidan om. Men jag är ingen ljudtekniker och omusikalisk.
Men du har fler strängar på din lyra. Vi träffades på golfbanan förut. Var kommer golfintresset ifrån?
Ja, jag vet inte. Det började när jag var liten. Jag följde med några kompisar och spelade golf. Och där fastnar väl det. Det finns något väldigt trevligt med golfen tycker jag. Det är en det är en väldigt mångsidig sport, kan man säga det. Jag bara fastnade.
Bara så?
Ja, bara så. Jag har inte varit så mycket för att springa och jag har spelat handboll, kastat bollar. Men det rimmar ganska dåligt med min syn. Men på golfen så kunde jag gå ut på banan och spela och det blev väldigt på riktigt. Men man kan också stå på ranchen och slå dag ut och dag in. Och jag tycker det är ganska mysigt att kunna pyssla med sport på det sättet också.
Månadens ansikte ska du vara här och det innebär att vi vill gärna att du själv berättar hur du ser ut.
Ja, vad roligt. Jag är relativt lång, jag tror 1,76. Det är ett ständigt frågetecken.
Det går väl att mäta?
Ja, men så säger man, jag är 1,76 och så kommer någon annan som är kortare och säger, nej, jag är 1,76. Du måste vara 1,80 eller något sånt där. Så att jag tror att jag är runt 1,76. Jag är praktiskt klädd i och med att jag är hundägare, så att jag har alltid träningskläder på mig i stort sett, alltid redo. Mellanblont hår, alltid uppsatt i en tofs på huvudet.
Utom på din hemsida då du har utslagit hår.
Ja, precis. Där har jag utsläppt hår. Det är lite motsägelsefullt. Jag har faktiskt diskuterat det där med de som har gjort hemsidan och bilderna ska bytas. För jag känner att jag vill ha mer naturtrogna bilder. Men jag har ytterst sällan utsläppt hår. Det är långt uppsatt hår. Sen har jag ett par guldiga glasögon. Jag tror jag har blågrå ögon.
Ja. De guldiga glasögonen är ganska stora, ja, enligt nu rådande mode.
Exakt, jag tycker det är lite onödigt stora, men jag gillade dem så att det fick bli dem ändå. De är nya.
Vad fyller de för funktion mer än att de passar dig?
Den lilla synskärpan jag har får vara fortsatt skarp.
Ansiktsform?
U-formad, eller?
Jag skulle nog säga lite fyrkantig om man ska säga någonting. Ja. Sen ser jag ett skepp som kommer seglande. Ett riktigt segelfartyg med rosor under som den seglar igenom.
Jag glömde bort det. Jag har ett gäng tatueringar. Så att det är ett skepp på armen. Och sen har jag en sjöjungfru här borta. Och sen så har jag en havsgudinna så här på armen.
Vattenrelaterat, varför det?
Jag älskar vatten. Det är det bästa som finns. Jag tycker det är jätteskönt. Sen har jag en fågel här också.
Och är det luffarprickar på handen?
Nej, det här är en rolig historia. När jag gjorde någon av mina tatueringar så sa min tatuerare till mig, jag sprang på dig på stan häromdagen, varför hejade du inte? Och då sa jag, men jag är ju synskadad, det har vi pratat om. Och då var hon så här, gud förlåt, jag visste inte att det var i den utsträckningen, just eftersom att jag, när jag någorlunda kan min miljö så är jag ju ganska säker på vad jag gör. Så hon hade ju inte fattat då hur dåligt jag faktiskt såg. Och då så sa jag att ibland hade det varit så skönt om det bara fanns ett enkelt sätt att folk visste att jag var synskadad. Och då sa vi, men vi tatuerar in blindprickarna. Men vi visste inte hur många det var. Det var på den tiden innan man googlade. Så att det blev 3 prickar och jag borde lägga till 2 till.
Har du haft nytta av dem någon gång?
Icebreaker. Samtal. Det är väl det.
Då är det då synnedsättningen. Vad är det för något och vad gör den?
Jag har RP och den äter väl upp min näthinna, kort och gott. Tappan och stavarna förstörs successivt. Så att det är en sjukdom som jag är född med. Min syn har varit bättre tidigare och den blir bara sämre och sämre. Tills den kommer att försvinna.
Och hur tänker du om det?
Jag försöker att inte tänka så mycket. Ganska ödmjuk inför att jag kommer att bli blind och har accepterat det. Samtidigt som jag ibland försöker vara lite kaxig och tänka att jag kommer inte hinna bli blind. För att man kan ju hoppas på tekniken eller på forskning och så vidare. Men förstår också mitt öde, om vi säger så. Men jag accepterade det ganska snabbt. Jag fick min diagnos när jag var 17. Jag är också väldigt lösningsorienterad, så jag känner att det mesta löser sig.
Hur gammal är du nu?
Jag är 33.
Och det taktila i massagen, det är ju oerhört viktigt.
Mm. Jag använder ju mina andra sinnen mer än vad jag använder min syn, om man säger så. Så att det är inte omöjligt att jag känner mig fram mer, om man säger så.
Om jag fattade det rätt också från hemsidan, så har du någon sorts tankar kring synnedsättningen i förhållande till jobbet, att det skärper dina sinnen eller?
Ja, men absolut. Jag är ju tvungen.
Men kan du sätta ord på det just när det gäller massagen? Vad är det som ändrar sig eller som har ändrat sig?
Just med massagen är det svårt att säga, för att jag har ju masserat i 2-3 år. Och jag vet inte hur mycket min syn har blivit sämre under de här 2-3 åren. Där har det nog alltid varit på den nivån som det är nu. När jag pluggade och började lära mig att massera, då gjorde jag väldigt mycket att jag kanske blundade eller tittade bort eller gjorde saker så att jag fick gå mer på känsla och träna in från början att inte alltid se. Jag har ju lite syn kvar, så att jag kan ju ändå se fläckvis ibland, men det är ju egentligen inte till så mycket hjälp om man säger så. Men jag tänker att mer syn än ingen syn är ju alltid, i det här fallet, kanske ändå till en hjälp.
När kunder söker upp dig, då redan namnet Blind Work på företaget säger ju, eller borde säga vad det är frågan om. Men hur ser kunderna på det faktum att du inte ser?
Oj, det är jätteolika. En del personer tror jag nog kanske inte förstår att jag inte ser så bra. Jag tror att det är framförallt därför att när jag väl är i min miljö så är jag väldigt, jag vet ju vad allting är. Jag är väldigt hemmavan, eller hur man nu säger. Samt att jag också kan möta folks blick. Jag ser ju ett öga och då tror folk att jag ser. Det kommer smygandes ibland frågor om det här med namnet Blind Work, vad det betyder. För det är nog inte helt uppenbart alla gånger.
Har du mötts av någon negativ reaktion?
Aldrig, nej.
Har du mötts av någon, så att säga, överdrivet positiv reaktion?
Ja, nej, men absolut. Alltså, folk kan ju bli helt lyriska när man säger att man är blind och massör. Det är ju nästan något heligt över det. Då måste det vara så bra, wow, så mycket känsel. Och sådär, och då brukar jag bara skratta.
Så den föreställningen finns ute?
Absolut, absolut, den finns.
Är du lite av en healer?
Jag är väl ingen healer, men jag känner väldigt mycket med mina händer. Och kan hantera saker med mina händer. Ja, men jag kan känna om personen är spänd och vad för typ av spänning det är. Och hur man borde hantera den och lite så.
Och vad kände du när du började klämma på min rygg?
Att du är spänd. Men jag tror vi lyckades klämma bort lite grann i alla fall.
Mm.
Hittar vi något?
Vi hörde massören, hundtränaren, golfaren med mera Mikaela Friberg som intervjuades av Dodo Parikas som även fick lite ryggmassage av henne.
Sommarserien Skånska personligheter handlar denna gång om den käcka tösen från Strövelstorp som 1920 blev Sveriges första kvinnliga pilot, Elsa Andersson. Innan dess körde hon både motorcykel och bil, ovanligt det också på den tiden, och dessutom var hon Sveriges första kvinnliga fallskärmshoppare. Men det tredje fallskärmshoppet inför tusentals åskådare blev hennes död vid 24 års ålder. Vi ska till Ljungbyhed och platsen där Elsa Anderssons flygkarriär började.
Ett propellerplan flyger över våra huvuden här på flygfältet i Ljungbyhed och Ljungbyheds militärhistoriska museum. Bertil Larsson, guide här och tidigare ordförande för föreningen. Elsa Andersson, Sveriges första aviatris, sägs det.
Ja, vi står framför en vägg på museet där vi har lite grann om Elsa och om Turins flygskola. Och hon är den sista eleven. Och den första kvinnliga piloten i Sverige, och det kallades då vackert för aviatris på den tiden. Tyvärr blir hon inte så gammal. Hon börjar hoppa fallskärm sen, men det återkommer vi till. Men hon är alltså unik på så sätt att hon är den första kvinnliga piloten i landet, och det har gjorts en film om henne just om det. Och den heter Så vit som en snö. Och det är Jan Troell som gjorde filmen på ett underlag som Jacques Werup har skrivit en gång i tiden, som jag tror heter Öppen himmel eller något sånt. Så hon har varit populär ända sedan 20-talet.
Först att få ett aviatörsdiplom, eller aviatrisdiplom då, i Sverige. Utbildad just här vid Ljungbyhed på Enoch Thulins flygskola, om jag förstått det rätt. Jajamän. Och flög hon här på fältet bredvid.
Ja, det är så att hon är i Åstorp och tittar på när Enoch Thulin kör en flyguppvisning där. På en så kallad flygdag på den tiden. Och då blir hon ganska biten av det här, så att, och då tycker hon att hon ska prova på det här. Men det finns en annan version som jag tror är mer intressant. Och det är det att hennes far Edvard, han är här på Ljungbyhed och umgås en hel del med flyglärarna på Thulins flygskola. Och då är hon säkert med. Så hon har säkert sett utbildningen här från början 1919.
Hon kom från Strövelstorp, några mil härifrån och någon mil söder om Ängelholm. Lantbrukardotter.
Ja, sen var hon ganska duktig rent allmänt när hon gick i skolan. Så hon var nyfiken på det mesta. Hon är den äldsta i syskonskaran. Hon är född 1897, den 27 april. Pappan tyckte att det kunde vara lämpligt att dottern fick prova på någonting som ingen annan hade gjort.
Så pappan var för?
Jajamän, han var för faktiskt. Och han bidrog med pengar. Det kostade ju en del att utbilda sig på den tiden. Det kostade 2000 kronor för hennes del för att genomgå flygutbildningar. Och dessutom fick man sätta av 2000 kronor för den skull att man skulle slå sönder något flygplan. Hon slog ju aldrig sönder något flygplan, så för hennes del kostade det inte mer än 2000.
Och då, 1919, det var mycket pengar då?
Det var mycket pengar på den tiden, ja. Mm.
Och flygplanen och flygandet, det var lite i sin barndom. Vi ser en bild här, den får vi nästan ta och beskriva. Där Elsa står på ett foto som är svartvitt framför en flygmaskin. Hon har kappa på sig och en lång kjol. Och på huvudet en hjälm med goggles. Och så är hon ung och ganska snygg, får man väl säga. Någonting som lär ha lockat folk till att komma och titta på uppvisningarna med henne. Vad är det för flygmaskin vi ser här?
Ja, detta är en så kallad Thulin A, det vill säga Thulins första version. Och det är en kopia på en fransk Blériot 11. Fransmännen var tidigt ute, och att man började flyga överhuvudtaget på Thulins flygskola, det berodde på att Blériot flög över Engelska kanalen 1909. Och då var det två gossar i Landskrona som kom på att de ska också bygga ett flygplan. Så det här är alltså en maskin som är byggd i Landskrona. Och du ser att det är cykelhjul som landningsställ.
Och det är faktiskt det.
Ja. Ja, och de är inte styrbara. Det finns inga bromsar, ingenting. Utan det man kan styra med är att man drar på motorn så man får lite luftrum kring sidorodet tillbaka. Det är den enda styrningen. Man kan inte bromsa, ingenting.
Hon står framför motorn som alla längst fram med en stor propeller precis bakom sig. Och sen är det segelduk och pianotråd ser ut att vara för det mesta. En ganska skränglig konstruktion vad det verkar. Hur farligt var det att flyga på den tiden?
Ja, det var jättefarligt. Men å andra sidan flög man inte så fort. Man åkte väl med ungefär 75 km i timmen. Så det gjorde det att om man nu skulle råka hamna på marken, om man inte kom från hög höjd, så då klarar man sig regel.
Man hade inte fallskärmar heller?
Ingen fallskärm heller. Nej. Sån lyx höll man inte på den tiden. Utan här var det liksom, går det så går det.
Ja. Hon utbildades här. Vi står också bredvid en lista på alla som utbildade sig på Thulins flygskola med början 1915. Och så är det en lång rad herrar och många militärer.
Jajamän, och grevar och baroner. Och det är totalt sett, om vi räknar in Elsa då, som är den sista och dessutom den enda kvinnliga, då är det 101 stycken som tog sitt certifikat på Thulins flygskola. Elsa får sitt certifikat efter midsommar 1920. Så då är det slut på Thulins flygskola sen. Och han har ju omkommit, så skolan går i konkurs.
Allra sist, 1920 då, fröken Elsa T. Andersson står på listan där. Den enda som utexaminerades med aviatörsdiplom, heter det väl då?
Jajamän.
Flygcertifikat, precis. Säger vi då.
Ja, just det. Aviatörsdiplom är vackrare.
Man undrar lite över hur du var ensam kvinna här bland en massa grevar och baroner.
Ja, så därför blev hon berömd redan. På en enda gång när hon tog sitt certifikat. Mm. Eller sitt aviatörsdiplom.
Vet man hur hon klarade utbildningen?
Hon var jättebra att flyga. Hon har ju inga haverier överhuvudtaget. Jag tror hon har slagit sönder något litet landställ med något tillfälle. Men i princip inga större tillbud, va? Så hon var duktig. Det är ingen snack om det. Hon var duktig i skolan, hon var duktig på att flyga. Det var synd att det gick den vägen det gjorde sen.
Ja, propellen, ja. På väggen där, den ser snarlik ut den som Elsa Andersson står framför på bilderna.
Ja, det finns olika sorters propellrar som Thulin tillverkar. Det är den med två blad och sen en del med fyra.
Då får vi gå fram och titta lite här. Den är längre än jag är. 2 meter lång ungefär. I trä.
Jajamän. Det är 7 lager med speciellt trä. Det är mycket från Amerika i de där. Och det ska ju vara ganska starkt i mitten där. För eftersom man har rätt bra hastighet på propellern så blir det väldigt kraft i mitten på grund av centrifugalkraften. Och de sitter då på sådana här motorer som står här också. De hade någonstans mellan 50 och 70 hästkrafter.
Det är inte någon jättemotor du står och lutar på här. Den är inte ens en meter i diameter. Den är cirkelformad.
7 cylindrar, det är alltid udda cylindrar.
Kylflänsor. Här då, tänker jag.
Mm, det kallas för stjärnmotor detta när cylindrarna pekar utåt från centrum. Mm.
Ja. Så du har jobb för snickare och segelduk, mycket hantverk?
Det är bara hantverk, och man hade då cykelmakare på den tiden och snickare som reparatörer, va, på verkstäderna där. Ja. Och sen plockade man då sönder motorerna, så det fanns ju motortekniker också. Va. Men framförallt hade man cykelmakare. Mm. Och de här däcken, de höll ju inte i alla lägen. Man körde ner kaninhål och sånt där ute på fältet i gräsytan, så att det var stor åverkan på cykeldäck. Va. Ska vi gå in och titta där inne?
Ja. Ja, skicklig pilot då var Elsa, och check. Och Hurtig sa samtiden, har jag läst, att hon hade gott självförtroende, verkar det som.
Jajamän, och äventyrslysten. Men hon kom ju på då, när hon har fått sitt aviatörsdiplom, att det här kan man inte tjäna pengar på. I synnerhet inte om man är kvinna, för det är ju ingen nästan som anställer piloter kvinnliga på den tiden. Så då funderar hon på att göra sig lite pengar på att hoppa fallskärm istället. Och då kan man ta betalt på flygdagar och lite sånt. Så hon skriver då ett brev till Kungliga Svenska Aeroklubben och frågar om man kan läsa upp på fallskärm någonstans i Sverige. Och får svaret att ja, det finns en armékapten som heter Raoul Törnblad som utbildar fallskärmshoppare. Han har dessutom tillverkat fallskärmar. Så hon kontaktar honom, och det här sker alltså någon gång i augusti 1921. Och kommer då på att nej, han vill inte utbilda kvinnor. Han tycker synd om henne. Så att hon får ingen svensk utbildning, så hon får ge sig till Berlin.
Hon gav inte upp, nej.
Nej, hon gav inte upp, och då hade hon fått tag i en kontakt där nere. Och det är en gosse som heter Otto Heinicke. Han har också tillverkat fallskärmar och jobbar på en firma. Så hon kommer dit och får lära sig att ta mark. Hon får lära sig att packa den här fallskärmen, som är då en Heinicke-typ. Och det är en liten säck på ryggen med lite fastbindningsremmar och saker på kroppen. Men hon får aldrig hoppa i Tyskland. Utan hon kommer hem till Sverige, och det första hoppet hon gör, det är ur en Thulin-maskin med en pilot som heter Liljeberg från Järrestad. Och det sker i Kristianstad.
Inför en stor och betalande publik?
Jajamän, och då är det publik. Det är på Näsby övningsfält, och det är den 2 oktober 1921. Det var det första hoppet hon gör överhuvudtaget. Ja. Va? Hon hamnar i Aralövsköns vatten, så hon blir lite blöt om fötterna, men annars går alldeles utmärkt. Nästa gång hon ska hoppa, det blir en vecka senare på övningsfältet i Berga i Helsingborg. Och det är den 9 oktober då, alltså. Det är samma pilot och samma flygplan, och det går alldeles utmärkt. Ända tills hon tar mark, då stukar hon foten. Hon skulle ha hoppat sen i Landskrona lite senare på hösten, men det blir inte av eftersom hon stukar foten. Och sen kommer då det här med Askersund så småningom. Så det är det tredje hoppet hon gör.
Och då hoppar man ur, ja, är det sitt brunn, och då är det öppet helt enkelt. Så det är bara att hoppa rakt ut i det tomma luften, och så
i
det 700
maskiner,
meter ner.
Jajamän, de maskiner hon hoppar, den maskinen hon hoppar ur i Skåne, den var det bara att vältas över kanten. Mm. Men när hon kommer till Askersund, då är det en annan flygplanstyp, och det ställer till med lite problem alltså.
Det blev det sista hoppet.
Det blev det sista hoppet, ja. Det är rätt intressant så tillvida att det är en fältflygare som heter Lundberg som är pilot. Han kommer från Malmen från början, och det är en albatross, det är en dubbeldäckare. Och där sitter passageraren fram. Och då kommer de överens om att de ska hoppa på 1000 meters höjd. Och de ska starta från sjön alldeles öster om Askersund, Alsens is. Och det är alltså den 22 januari vi talar om, och klockan är 14.15 när de startar där. Och de har bestämt sig för att de ska hoppa, som sagt, på 1000 meter. På 1000 meter så drar han av motorn för att det inte ska blåsa så mycket. Då stiger hon ut på vingen och står på vingen. Och då sjunker flygplanet när motorn avdrar, så sjunker flygplanet. Och det sjunker mer och mer, och när det passerar 800 meter, då börjar han bli lite grann tveksam, piloten, om det här ska gå vidare. Och hon är nere, alltså de är nere på mellan 600 och 700 meters höjd när hon hoppar. Och då är det saker och ting som inträffar som inte skulle inträffa. Det är nämligen så att på den tiden så tror man att lämnar man ett flygplan, då svimmar man. Så därför har man bundit ett rep till fallskärmens kalott som sitter fast i flygplanet. Så när repet sträcks så drar det ut kalotten ur ryggsäcken. Och när skärmen är ute, då ska två svagare delar i det här repet gå sönder upp över flygplanet. Och då är saker och ting okej. Okay. Nu händer följande. Eftersom hon står på vingen, ovanligt jämfört med tidigare, så trasslar hon in det här med utlösningslinan. Så hon får den under vänster armhåla. Och brytsnörerna går av ur flygplanet utan att ha dragit ut kalotten. Hon är nere på mellan 600 och 700 meters höjd, så hon försöker förgäves att få ut kalotten ur säcken på ryggen. Och den går ut så precis när hon träffar grantopparna i stort sett. Då är kalotten ute, men då är det för sent. Det sorgliga i sammanhanget är ju då att hon slår ihjäl sig. Men det är ju spektakulärt så till vidare. Det är en söndag och det är 4000 åskådare som ser det där. Så det är en jättepublik som ska se henne hoppa och sen slår hon alltså ihjäl sig.
Ja, det var en riskfylld bransch det där.
Ja, det är det verkligen. Men det är ju så att... Jag kan läsa ett brev för om du vill, som hon skriver till sin syster Stina.
Just det. Ni har tillgång till gamla brev från familjen här.
Det är nämligen så att Stina, som var den yngsta systern som är född 1903, hon har sparat allting. Hon blir aldrig gift och hon framför sina dagar då som fröken, eller på att säga, och hon slutar sina dagar på Strövstorps ålderdomshem, och det sker inte för 1995. Så vi har fått del av de här. Och det brev, det sista hon skriver, utan hon skriver många brev till sin syster Stina i första hand, men det sista hon skriver, jag kan läsa hela om du vill. Mm. Askersund den 22 på förmiddagen. Käraste lilla du, det vill säga Stina. Ja, jag är lyckligt framkommen. Har ni blåst ännu ner i Skåne? Redan då jag kom upp i norra Småland och Östergötland var det fullkomligt lugnt, och här uppe har det varit lugnt länge med 25 grader kallt. Och det här är alltså skrivet samma dag som hon hoppar då. Du får hälsa far att resan har gått bra. Jag kunde förstås inte komma fram på tåg igår kväll längre än till Lerbäck. Men då var det ett telegram till mig i Mjölby att jag skulle stiga av i stationen. Innan Lerbäck så skulle de möta med bil. Och det gjorde jag, och allt är bra med mig. Jag ska fortsätta efter hoppet i eftermiddag. Jag tror nog att det ska gå bra då det är ju lugnt och strålande sol och fint före. Vi skulle vara på isen och flyga, så det är ju bra plats. Det är alltså på Alsen sista, och så skriver hon fortsättning följer. Sen gör hon ett litet tillägg på det här brevet klockan 11. Nu har löjtnant H och jag varit och sett Askersunds kyrka, och det var den finaste kyrkan jag sett, och så står det fortsättning följer.
Fortsättning följer.
Ja, men det följde ingen.
Nej. Hon var ganska känd på sin tid.
Hon var väldigt känd. Hon var alltså väldigt populär. Hon blev invald dessutom i en antal styrelser och fått certifikat och diplom och grejer. Så att hon var väldigt berömd på sin tid. Alltså. Hon begravs i Strövestorps kyrka den 30 januari. Och det finns tidningsartiklar på allt vad som hände där. Och kyrkan är smockfull, och det är en väldig massa folk utanför också som följer den här begravningen. Det är massor med kransar och grejer som läggs ner. Och hon ligger begravd alltså på Strövestorps kyrkogård i det sydöstligaste hörnet. Och det är i stort sett snittlad bana dit. Och det som är lite annorlunda igen är att redan från början så har hon sin bild på gravstenen. Det är ju inte så vanligt i Sverige. Den bilden är bytt för några år sedan. Men det är alltså värt ett besök på Strövestorp och titta på var hon ligger.
Och den har en inskription, om jag minns rätt här nu, Skandinaviens första och enda aviatris.
Ja, precis. Så hon var unik. Sen har det kommit lite fler, men det dröjde ett tag innan det var många kvinnor som blev piloter. Idag är det ju väldigt vanligt. Det finns ju gott om flygkaptener idag som är kvinnor. De är nästan bättre att flyga än män i många sammanhang.
Sa Bertil Larsson på Ljungbyheds militärhistoriska museum. Och med det rundar vi av årets sommarserie Skånska personligheter. I reportaget nämndes Jacques Werups delvis dokumentära roman om Elsa Andersson. Den heter Den ofullbordade himlen och finns inläst som talbok. Och den var, som nämndes, grunden för Jan Troells film Så vit som en snö från 2001 med Amanda Ooms i huvudrollen. Och som vad vi kan se finns den inte syntolkad. Reporter var Mats Sundling.
Öppnat och stängt. I Skurup har optikerkedjan Synsam öppnat butik under sommaren på adressen Stora Torggatan 10. I Knislinge har Östra Göinge golfrestaurang stängt igen efter ett par månader med nya innehavare. Adressen är Riksvägen 12 i Knislinge. I Bromölla har den ekologiska livsmedelsbutiken Naturgott på Rattensgränd 1 stängt. I Skillinge har Tullins konditori, som haft öppet juni, juli och augusti varje sommar, stängt. Och den här sommaren blev den sista, eftersom ägaren ska trappa ner. Konditoriet ligger vid rondellen i Skillinge.
Och i Glimåkra har en ny butik öppnat. Presentgården heter den, ligger på Storgatan 13 och drivs av en tidigare anställd på den nedlagda presentbutiken Snickargården i Glimåkra.
Evenemangstips. TV4 kör igång med nya syntolkade säsonger av välbekanta serier. 10:e säsongen av Morden i Sandhamn startade redan förra veckan och sänds onsdagar 21.00 i 6 avsnitt. En ny säsong av Vilket liv började i söndags klockan 20. Och tisdag 17 september drar 13:e säsongen av Kockarnas kamp igång, sändningsstart klockan 20. Bonde söker fru går in på sin 19:e säsong. Årets första avsnitt sänds onsdag 25 september klockan 20. Den 31 augusti sänds den svenska filmen Britt-Marie var här i TV4 klockan 21.35 med syntolkning via Movietalk. Övriga syntolkningar finns på hemsidan tv4syntolken.se. TV och en 4. Helgen 30 augusti till 1 september är det skördefest på Kullahalvön. Start i Salthallarna, Bruksgatan 36 i Höganäs klockan 17 på fredagen med allsångskryss, gåsabingo, traktorparad och dansuppvisning till kramgåa lantbrukslåtar. Allt under ledning av Ola Selmén och allsångsbandet Elton Bolton. På lördag är det Farmers Market i Salthallarna klockan 11-16 med musik, provsmakning och tävlingar. Såväl bästa kålrätt som längsta solros ska utses. Och söndagen är ägnad besök hos producenter och odlare runt om i kommunen. Program och kartor finns på hemsidan kullahalvon.com. Lördag 31 augusti kan man lyssna på musik på Stortorget i Ängelholm mellan 12 och 13. Det är marimbabandet Helsingborg Drum Corps som spelar samba, pop, rock, jazz och klassiskt. Helt annan typ av musik blir det på Solhällan i Löderup samma lördag 31 augusti, då pedalens pågar, av naturliga skäl utan Karl Pedal, röjer loss med raka rör och öppna spjäll. Biljetter för 295 kronor säljs av Tixter. Bordsbokning görs med sms till 070-006-4237. Dörrarna öppnas 18.00, konserten börjar 20 och det är slut omkring 22.00. För barn upp till 12 år gäller fritt inträde i målsmans sällskap och de måste ha hörselskydd. Jörgen Cederberg var en radiolegendar som var med och skapade den moderna radion med både underhållning och folkbildning, till exempel som en av skaparna av Sommar som ju lockar mängder av lyssnare varje år. Hans brorson, Björn Cederberg, författare, journalist och filmare, har skrivit en bok om sin farbror och den heter Med mikrofonen som livskamrat. På tisdag 3 september kommer Björn Cederberg till Ystad stadsbibliotek 19.00-20 för att berätta om Jörgen Cederberg. Fri entré med gratisbiljetter ska hämtas på biblioteket. Filosoficirkeln i Lund har startat höstens föreläsningsserie. Temat är Vad har egentligen hänt under vår livstid? Tisdag 3 september talar Christer Jönsson, professor emeritus vid Lunds universitet, under rubriken Från kallt till hett krig om en generations misslyckade förutsägelser om internationell politik. 10 september är det en annan professor emeritus, Åke Nilsson, som pratar om 60 års medicinsk utveckling ur mag-, tarm- och leverperspektiv. Plats för båda föreläsningarna är Lux Aula, Helgonavägen 3. 17 september talar professor emeritus Karin Aronsson om förändringar i synen på barn under rubriken Barnens århundrade? Frågetecken. Det sker i Palestra, Paradisgatan 6. Samma lokal gäller 24 september då universitetslektor Andreas Håkansson talar om när industrialiseringen nådde tallriken under rubrik Från råvaror till fabriksmat? Frågetecken. Och den 1 oktober gör universitetslektor Emma Severinsson en modehistorisk exposé från 1945 till idag, även det i Palestra. För alla föreläsningarna gäller starttid 19.30, fri entré och ingen anmälan. Filmstjärnan Anna Q. Nilsson inledde Skånes taltidnings sommarserie Skånska profiler i år. Den som vill veta ännu mer om henne kan lyssna till ett föredrag i konsertsalen på Dunkers kulturhus i Helsingborg onsdag 4 september 18.30-19.30. Det är Pia Zackrisson, ordförande i Helsingborgs filmstudio och medverkande i sommarserien, som berättar. Biljetter för 100 kronor, 60 med kulturkortet, säljs av Ticketmaster. Jazzfest. Det blir det i Landskrona lördag 7 september. Mellan 17.30 och 21.30 spelar Good Times Band på Fellini, Jaston på Mytos och New Orleans Sunshine Orchestra på Timans vinbar. Fri entré på alla tre restaurangerna, man betalar bara för det man eventuellt äter och dricker. Hässleholms konsertförening fyller 80 år och det firas med en konsert med Marinens musikkår från Karlskrona och hovsångerskan Elin Rombo i Röda salongen, Hässleholms kulturhus, söndag 8 september 16-18. Biljetterna kostar från 170 till 195 kronor och säljs av Nordic eller via biljettkassan i kulturhuset. Det är gratis för den som är 19 år eller yngre. Och eftersom det är födelsedag bjuder konsertföreningen på kaffe och tårta i pausen. Biljettinformation. Ystad stadsbibliotek, telefon 0411 57 72 90. Ticketmaster 0771 70 70 70. Hässleholms kulturhus 0451 26 66 70. Kalendern för årets 36:e vecka. Måndag 2 september, så här innan riksdagsarbetet drar igång på allvar, är de olika utskotten ute på studieresor. Socialutskottet far en vecka till Portugal för att inhämta kunskap och utbyta erfarenheter inom hälso- och sjukvård, narkotikapolitik och missbruksvård. Och redan i fredags for andra ur utskottet till Sydkorea för att studera hälso- och sjukvård, välfärdsteknologi och demografifrågor. Civilutskottet är i Danmark och Tyskland för att kika på samhällsplanering, bostadsbyggande, familjerätt och konsumentfrågor. Och finansutskottet ska till Lettland och Litauen med tyngdpunkt på cybersäkerhet och samarbete mot penningtvätt och ekonomisk brottslighet. I USA och Kanada är det helg, Labor Day, grundad av fackföreningsrörelsen för att uppmärksamma arbetarnas betydelse för landet. Och för 130 år sedan blev Labor Day nationell helgdag. Och den amerikanske skådespelaren Keanu Reeves fyller 60 år. Han spelade bland annat huvudrollen som Neo i science fiction-filmserien The Matrix. Och just hos Justina är det som har namnsdag. Tisdag 3 september för 85 år sedan, 1939, förklarade Frankrike och Storbritannien krig mot Tyskland. Sedan Tyskland inte svarat på de båda ländernas krav på att dra tillbaka sina trupper från Polen som anfallits 2 dagar tidigare. Alfhild och Alva gratuleras på namnsdagen. Onsdag 4 september är det dags för Louise Jannerings tempolopp på cykel i Paralympics. Och i Zürich i Schweiz tävlar Armand Duplantis och den norske 400 meter häcklöparen Karsten Warholm om vem som är snabbast på 100 meter. Det är även Sveriges lärares dag samt dagen för ungas psykiska hälsa. Och det är Gisela som har namnsdag. Torsdag 5 september har Adela och Heidi namnsdag. Och för riksdagsledamöter som inte är på utskottsresor är det interpellationsdebatt, start klockan 12. Och den kan följas i riksdagens webb-tv-sändningar. Och det är även internationella dagen för välgörenhet, en FN-dag. George Lazenby, den australiensiske skådespelare som 1969 spelade James Bond 007 i en enda film, nämligen I hennes majestäts hemliga tjänst. Han fyller 85 år. Fredag 6 september åker kronprinsessan Victoria till Paris för att under resten av veckan kolla in Paralympics. Denna dag kan hon vara med när judokan Nicolina Pernhem Goodrich tävlar och likaså se Louise Jannerings landsvägslopp på cykel. Båda tävlingarna sänds även i SVT Play. Kulturarvsdagen som sträcker sig över 3 hela dagar inleds. Det är Riksantikvarieämbetet som vill skapa förståelse och intresse för kulturarvet. I år är temat Kulturens vägar, knutpunkter och mötesplatser. På Riksantikvarieämbetets hemsida raa.se/kulturarvsdagen finns över 40 olika arrangemang att välja mellan bara i Skåne. Och sångerskan Nina Persson, kanske mest känd från gruppen The Cardigans, fyller 50. Vi gratulerar Lilian och Lilly på namnsdagen. Lördag 7 september har Kevin och Roy namnsdag. Brasilien firar sin självständighetsdag till minne av frigörelsen från Portugal 1822 och i Algeriet där hålls presidentval. Den amerikanska artisten Gloria Gaynor, bland annat känd för discohitten I Will Survive, fyller 75. Och söndag 8 september firar vi Alma och Hulda. Paralympics är då över för den här gången. Avslutningsceremonin inleds klockan 20. FN-organet UNESCO uppmärksammar den internationella läskunnighetsdagen med en global konferens i Bangladesh. Tema: flickors och kvinnors läskunnighet. 2/3 av de 780 miljoner människor i världen som inte kan läsa är kvinnor. Och den svenska musikern, producenten och låtskrivaren Tim Bergling, mer känd som Avicii, skulle ha fyllt 35 år. Han var en av dem som populariserade elektronisk musik och turnerade världen runt, men slutade för 10 år sedan av hälsoskäl. 2018 tog Bergling sitt liv.
Den regionala delen av anslagstavlan börjar med att SRF Malmö Svedala bjuder in hela SRF Skåne till 2 syntolkade evenemang. Först 2 systrar som syntolkas torsdag den 24 oktober klockan 19 på Intiman. Adressen dit är Östra Renholmsvägen 22. Priset är 203 kronor. Ledsagare går kostnadsfritt. Vi träffas klockan 18.15 då du får biljett och mottagare. Föreställningen varar 2.40 med paus. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 22. Handlingen. Minns du sommaren då du var 16 år? Systrarna Emma och Amy återvände till sitt barndomsparadis, en camping vid havet. Mycket är likt men ändå inte. Föreställningen lyfter tankar om identitet och relationer och tar dig tillbaka till en tid då varje beslut kändes livsavgörande. Anmäl dig till föreningens kansli, telefon 040 25 05 40. Eller mejla till info@srfmalmo.se här senast torsdag den 5 september. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. SRF Malmö Svedala bjuder också in hela Skåne till opera Giovanna d'Arco som syntolkas söndag den 10 november klockan 16 på Malmö Opera. Adressen dit är Östra Renholmsvägen 20. Pris 760 kronor, ledsagare går kostnadsfritt. Vi träffas klockan 15.15 då du får biljett och mottagare. Föreställningen är 2.30 lång inklusive paus. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 19 och som vanligt stannar någon av oss kvar. Giuseppe Verdis opera handlar om Giovanna d'Arco, mer känd som Jeanne d'Arc, den osannolika hjälten som blev en legend under sin livstid. England har invaderat Frankrike. Kronprins Carlo har haft en vision att han ska kapitulera vid en stor ek. Vid eken har Giovanna somnat och drömt att änglar bett henne leda Frankrike till seger. Carlo är exalterad över hennes mod, men hennes far tror att dottern givit sin själ åt djävulen och förskjuter henne. Anmäl dig till SRF Malmös kansli senast onsdag den 11 september i det här fallet. Och berätta då om du behöver mottagare, ledsagning och eller inbetalningskort. Anmälan är bindande från och med sista anmälningsdatum. Och betalning sker för bägge föreställningarna till Bankgiro 192 96 45 eller Swisha 123 077 80 50 senast torsdag den 31 oktober i det här fallet. Glöm inte att skriva Malmö Opera och namnet på deltagaren vid betalningen. Om det uppstår problem under dagen kan du ringa 070 324 66 09. Och detta gäller bara för medlemmar utanför Malmö och det är att reseersättning utgår från SRF Skåne för resor utanför Malmö efter att kvittot skickats in inom 3 månader. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Och börjar med att SRF Lundabygden bjuder in till flera träffar. Först en stickträff måndag den 2 september. Stickning är större än någonsin och det går alldeles utmärkt att sticka även om man inte ser. Vi träffas varannan måndag i föreningslokalen mellan klockan 14 och 16 för att sticka tillsammans, ge inspiration, tips och råd. Och du bjuds på en liten fika. Jag, Cecilia, har lång erfarenhet av att sticka utan att se och jag kommer hålla i träffarna. Förhoppningsvis kan jag hjälpa dig att komma igång med din stickning eller hjälpa till när du kört fast. Undrar över något så ring mig på 0706 40 11 23. Sista anmälningsdag 30 augusti till kansliet 046 211 06 74 eller via lundabygden@srf.nu. Onsdag 4 september blir det bokprat. Höstmörkret närmar sig och vad kan då vara bättre än att krypa upp i soffan med en varm kopp te eller kaffe och lyssna på en riktigt bra talbok. Vi har bjudit in Maria från Klostergårdsbiblioteket och hon kommer att tipsa om bra talböcker som du kan förgylla hösten med. Det kommer även finnas möjlighet att tipsa varandra om egna läsupplevelser. Och du kommer också att bjudas på fika klockan 10 till 11.30, sista anmälningsdag 2 september. Lördag 7 september blir det bussutflykt, denna gång till Norrvikens trädgårdar. Där bjuds vi på lunch i orangeriet, sen tas vi med på en guidad promenad i 90 minuter genom Norrvikens trädgårdar. Därefter slår vi oss ner för kaffe och en kaka innan vi beger oss hemåt. Bussen avgår klockan 08.50 från Spolegatan 6, hållplats R i Lund, och beräknas åter vid cirka 16.55. Bussen avgår sedan 9.15 från Kävlinge station och beräknas åter dit cirka 16.30. Vi vill be dig att vara ute i god tid före bussens avgångstid och tänk på att ankomsttiden vid hemresan är preliminär. Så boka inte färdtjänsten allt för nära inpå. Tänk också på att ha bekväma skor och en extra tröja kan också vara bra. Då väderleken kan ändra sig snabbt. Deltagaravgiften är 200 kronor som betalas in på bankgiro 506 99 92 eller via Swish 123 587 82 44. Sista anmälan också här 2 september. Onsdag 11 september blir det kickoff. Äntligen är vår källarlokal nu färdigställd i sin helhet och det måste vi naturligtvis fira. Dagen till ära bjuds på ett glas alkoholfritt bubbel och lättare förtäring. Samtidigt som du får möjlighet att mingla och umgås med både gamla och nya vänner. Tid klockan 17 till 19.30. Vi kommer också att bjuda in gäster och lokala media. Styrelsen kommer att berätta om källaren och vad som har förändrats. Sista anmälningsdag hit, 4 september. SRF Västra Skåne bjuder in till onsdagsträff med bingo. Den 4 september klockan 13 till 15.30 i SRFs lokal på Vackgatan 3 i Helsingborg. Fikaavgiften är 30 kronor och brickorna kostar 10 kronor styck. Om du inte står på den fasta listan och vill komma är sista anmälningsdagen till kansliet tisdag den 3 september klockan 12. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Välkomna! Och SRF Västra Skåne bjuder också in till månadsmöte tisdag den 10 september klockan 14 till 16.15 i SRFs lokal. Fikaavgiften är 30 kronor och det blir sedvanliga mötesförhandlingar med rapporter från sommarens aktiviteter. Vi får besök av Henrik Held som ska prata om färdtjänst. Sista anmälningsdag är måndag den 9 september klockan 12 till kansliet 042 15 83 93 eller e-posta srfvastraskane@srf.nu. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan eller inte ska ha fika. Välkomna! Vi avslutar med några tillfälleändringar i den regionala kollektivtrafiken och tågen först. Mellan Ystad och Simrishamn är tågen inställda i helgen från klockan 02.00 lördag morgon den 31 augusti till söndag den 1 september klockan 18. Detta för att Trafikverket utför underhållsarbete och bussar ersätter via alla mellanstationer. Och tågen mellan Hässleholm och Åstorp och mellan Hässleholm och Markaryd är inställda från lördag 31 augusti klockan 05.00 till natten mot måndag den 2 september klockan 3.15. Det vill säga hela helgen med bussar som ersätter via mellanstationerna. Bussarna så, i Sjöbo stängde i måndags ett vägarbete av delar av Västergatan och regionbusslinjerna 330, 350, Skåneexpressen 5 och 8 får ta en annan väg. Hållplatsen Sandbäck är stängd och till den 11 oktober klockan 16 är närmsta alternativ Sjöbo busstation som ligger en dryg halv kilometer bort på Bussgatan. I Bjuv äger Bjuvsfesten rum i slutet av veckan och från 29 augusti klockan 8 stänger regionbuss 250 och 251 hållplatser Bjuvs station och Bjuv köpcentrum. Till måndag morgon klockan 5.30 ersätter tillfälliga stolpar på Postgatan, 70 meter nordost om köpcentrat. I Lomma ska det arbetas vid Vinstorpsgatan och från måndag 2 september får regionbuss 132 ta en annan väg mot Malmö. Hållplatsen Hans Hanssons väg, läge A, stänger med en tillfällig hållplats som ersättare och den ligger drygt 300 meter västerut på Alnarpsvägen. Och så ska det vara där till den 27 september klockan 18. Ändringar i den mer lokala busstrafiken så. I Trelleborg har ett vägarbete på Liljeborgsgatan som skulle varit klart i förra veckan dragit ut på tiden. Stadsbuss 10 hållplats Liljeborgsgatan fortsätter att vara stängd med hållplatsen Acka som närmsta ersättare. Och hållplatsen Skolgatan ersätts av hållplatsen Lasarettet. 13 september klockan 13 ska de vanliga hållplatserna vara öppna igen. I Trelleborg arbetas det också på Västergatan och från i tisdags tar stadsbuss 1 en annan väg. Hållplatsen Östersjögatan är stängd till 27 september klockan 17. Med hänvisning till hållplatsen Bryggaregatan som ligger ett par hundra meter österut på samma Västergatan. I Trelleborg stundar också Palmefestivalen och Nygatan stängs för trafik från torsdag 29 augusti klockan 12 till söndag 1 september samma klockslag. Då är hållplatsen Stortorget stängd och resenärer med linje 1, 2 och 10 hänvisas till hållplatsen Ehrenbursgatan, drygt 300 meter västerut och på Valldammsgatan. I Malmö börjar ett VA-arbete på Citadelsvägen den 2 september klockan 9 som pågår till den 11 oktober. Och det betyder att linje 7 och 47 hållplats Tekniska museet läge A stängs med hänvisning till en tillfällig hållplats läge E cirka 190 meter bort i sydvästlig riktning på Limhamnsvägen. I Malmö ska det också arbetas på gator i Västerhamnen och från 2 september stängs stadsbuss 3 och 5 hållplats Orkanen med hållplatsen Dockan som ersättning cirka 400 meter åt nordväst på Stora Varvsgatan. Stänger också hållplatsen Anna Lindsplats läge B och resenärer med linje 3 hänvisas till Malmö C läge C medan femmans resenärer hänvisas till läge D. Bägge på centralplan framför stationen. Och Helsingborg slutligen är ett arbete på Karl Kroksgata försenat och hållplatsen Gustav Alvstorg läge B fortsätter att vara stängt till den sista september. De som reser buss 2, 3, 4, 7 och 8 kan som hittills begagna den tillfälliga stolpen på hållplatsen på Södergatan 65. Och med det var sista ordet sagt i veckans Skånes taltidning. Nästa nummer kommer nästa torsdag då det hunnit bli den 5 september.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 09 70. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!